Välkomna ska vara till Whiskey Weekly. Teeling, de rundar av sin Brabazon Series den här veckan. Medan Ian, han är att ta temperaturen på Wienerschnitzeln. Och här är han. Välkommen Ian.
Guten Abend, Ian Wall, ich bin ein Berliner. Så med det sagt så, ja, det är så här. Det är lite kanske annan bakgrund och lite tveksam kvalitet från herr Andersson idag. Och därför att jag sitter på en ja, normal standard, med andra ord ganska låg standard hotellrum med ännu sämre wifi här nere i vårt kära Tyskland. Så att, men vi gör det bästa vi kan.
Absolut, det ska vi göra. Vi vill ju leverera ett avsnitt varje vecka, så vad gör man inte? Men du har rest coronasäkert igen. Du tog och bilade ner hela vägen till Tyskland. Det var ju faktiskt rätt hurtigt gjort av det, eller man ska säga.
Ja, det är inte riktigt sant, för vi bilade ner till Trelleborg och tog nattfärjan över, som är faktiskt väldigt mycket coronasäkrare än att ta en flygplats i alla fall, så det där kändes väldigt tryggt för. Men man har ju fått diverse topps uppkörda i näsan som vanligt, så jag tror jag har förlorat minst 2 IQ-enheter den här veckan redan, de är där uppe och rotar, men ja, det är otäckt. Men det får man göra nu om man ska ta sig någonstans.
Ja, det är väl så. Men det är bra, du är i alla fall frisk, så att vi kör väl på med Teeling som jag nämnde här i början. Det är alltså Brabazon, den här serien som de har haft 3 släpp på, varit hyfsat uppskattade av de flesta som har provat dem. Jag har inte provat alla, men det här är alltså den fjärde avslutande som har legat på något som heter Carcavelos eller Carcavelos, jag vet inte, något som ska vara ett ljust portvin eller ett ljust dessertvin. Det råder faktiskt lite tvistade meningar om, eller tvistade. Det står att det är white port på flaskan. Men den här regionen i Portugal, den sydligaste regionen i Portugal av vinregionerna, så säger man inte att det här är ett portvin, utan det är ett så kallat fortified wine, vilket på svenska blir närmast ett stark vin av den här gången då dessertslaget.
Ja. Och som sagt, jag har varit lite sent in här och korka upp och nosa och fråga dig rätt av liksom, jaha, det är en sherrylagring idag. det var ju första instinkten, inte att det var någon. Dels så är det ju dessutom så att ett vitt portvin som man lägger på att tänka, då borde det inte vara så jävla mörk whisky, men den här är ju ja, mörkare än vad jag hade gissat på.
Ja, nej, men det är det också, den har alltså legat 11 år, den är 13 år totalt. Och de första 11 åren är det på bourbonfat och sen är det 2 års finish då på de här Carcavelos eller Carcavelos. Jag pratar ju inte ett ord portugisiska. Jag höftar lite grann hur det uttalas.
Nej, men du har ju aldrig uttalat något fel hittills, Daniel, så det kan vi inte tro att du gör idag.
Eller hur? Men den kostar i alla fall 999 kronor, så ja, hade det varit för ett år sedan hade man haft en krona över till påsen då, men nu räcker ju inte ens det om man halar upp en 1000-lapp på disken.
Nej, men alltså, okej, okay, nu när man liksom har suttit med en lite längre så kanske det finns något annat där som inte är en stiltypisk sherry. Den är lite mer vinös tycker jag. Det finns lite syrliga liksom vingummitoner i den, och det får man kanske då tolka som att det kan komma från det här hårdvinet. Så lite annorlunda är den, men den är ganska ja, raffinerad och välbalanserad tycker jag. Det är inget som sticker iväg åt alla möjliga håll, utan från början till just åtminstone så här långt så är den fortfarande ganska bara allmänt gemytlig och trevlig i gommen.
Mm.
Det måste jag säga.
Ja, jag håller med, så är det verkligen. Jag ska ta upp en bild på den här, försökte jag göra, ni som tittade och såg att det fladdrade till, men så här ska den alltså se ut. Ni som har sett dem förut känner igen dem. Och det är alltså Brabazon-familjens hus där Teeling har sina kontorslokaler nu för tiden som pryder själva lådan, och därifrån whisken har fått sitt namn då. Ska vi se vad den kostar också. 99 sa vi, 70 centiliter, 49,5%. Så den är ju hyggligt alkoholstark också.
Alltså jag har ju ingen utrustning här. Jag är helt sjukt imponerad att de i ett tyst hotell hade ett glas, alltså ett tulpanformat whiskyglas. Jag tänkte jag skulle få sitta här och försöka dofta en tumbler ikväll, men det var ju en trevlig överraskning, det tycker jag. Men jag känner nog, även om jag har ingen vatten här så jag ska gå och hämta det strax, men jag tror den här behöver bara droppa vatten, Daniel, vad tror du?
Han blir doftad definitivt som att det är 49% och kanske någon enhet till på näsan när man liksom letar efter alkoholen, definitivt, det gör det. Men den är väldigt, väldigt vinös, har ganska mycket lite tropiska inslag med en hel del mogna apelsiner också på näsan. Rätt trevligt på nosen faktiskt. Men sagt, man ska inte leta efter alkoholet, för då, det sticker lite grann om man råkar andas lite tungt här.
Men jag tycker när man liksom grottar ner näsan lite så börjar lite bourbon-toner komma fram. Det är klart liksom vad det nu är för fortifierat vin som är första intrycket, men det finns en del liksom färska äpplen och päron i bakgrunden som smyger fram sakta men säkert.
Ja, men det gör det. Den är inte endimensionell och bara levererar den här portstuket eller dessertvinstuket, utan den håller helt och hållet med. Det finns även av lite ek-karaktär med lite peppar också här i bakgrunden, verkligen. Men det finns där.
Men ganska liksom sådana här riktigt färska, lite nästan så här slimiga vingummin och sen kanske pyttelite, säg typ skärvinäger eller något sånt där i den. Den är lite syrliga tonen som man kan få av en kanske torrare sherry. Mm. Sådana toner känner jag. Nu ska jag hämta lite vatten. Ja, vi ger dig några sekunder.
Nej, vi gör det. Men jag kan väl säga att det är en serie globalt om 9000 flaskor. Nej, 10 000 flaskor, varav 1000 flaskor kommer till bolaget. Och den släpps då tisdag den 20 på tillfälligt sortiment. Så att det kommer nog finnas i redigt många butiker, men även då ett del lager som går att beställa hem till sitt lokala bolag om man är med då, för den släpps klockan 10 där också såklart på tisdag. Mer då om den, ja, jag tycker den är ganska trevlig på nosen, men jag håller med Ian, så jag ska med glädje höra vad som händer när han vattnar den, ska jag göra det efteråt här.
Och nu har jag vattnat lite på den här. Som sagt, jag var ute på toan här och hällde in några droppar vatten. Så det är säkert någon död eller halvdöd skotte som vrider sig i graven. Att det är sånt vatten man häller i en sån här fin whisky. Men jag har ju inte så jävla mycket val. Det är ju det, eller går ut i sjön här utanför. Så man tar ju det man har liksom, så är det. Men jag tycker det var en korrekt uppfattning. Den här direkt, liksom när man hade i lite vatten, den växte rejält i näsan. Nu kommer det fram en hel liksom fruktkorg av olika fruktiga explosioner. Sötman har kommit fram och faktiskt tar över det här nösa med doften här då. Så det är en helt annan whisky med på droppar. Den öppnar upp sig rejält nu alltså.
Ja, men här, jag smakade den ovattnad. Jag kan säga att väldigt, väldigt söt initialt i munnen, alltså otroligt söt. Man fick verkligen den här nästan, ja, fast inte ett portvin, då verkligen den söta känslan med rätt mycket nästan nedkokta frukter, som när man gör sylt åt det hållet av frukttypen från kärren, och väldigt, väldigt mogen mango eller persika med apelsin kom först, men sen så kommer in en ganska len och fin och varm inslag ifrån bourbonlagringen också faktiskt, med väldigt fin avrundning där. Men jag ska prova vattnen lite också. Vad tyckte du att den smakade nu med vatten då?
Nej, men jag tycker det här är ett sådant fall som den här blev så fantastiskt mycket större och bättre whisky när man vattnar det. Och ibland stöter man på sådana, för nu absolut, jag tycker både den här liksom tropiska frukten, kanske inte mogna sherryfrukten utan tropiska frukten, kan vara mango. Jag känner nästan lite kanske åt en lite syrlig ananashåll liksom i den. Tillsammans med som du säger, de här mer klassiska bourbonnoterna av liksom äpple och päron. Jag tycker fatkaraktären kommer fram mer när man vattnar den, så att du får pyttelite beska som balanseras med det här. Och det är någonting jag verkligen uppskattar i en sån här whisky. Så att den känns mer färdig, den känns mer komplett och den känns mer balanserad nu med lite vatten i. Så att ja. Ibland gör inte vatten jättestor skillnad, men i det här fallet, oj, oj, oj.
Ja, det var lite fräschare och lättare på näsan verkligen. Men i smaken också, jag håller med, den lyfter upp en beska som är väldigt, väldigt fin. Som är genomgående och som följer med länge i finishen också. Tillsammans med att finishen faktiskt blir lite torrare med vatten, utan att bli sträv. Relativt lång finish för att vara liksom en irländsk whisky. Rätt imponerande. Lite bränt druvsocker nästan, om det finns en sån ton i sötman nu. Men man ska gilla en söt whisky fortfarande. Det blir inte magiskt när det är en bourbonlagring här, utan det är en väldigt söt whisky.
Nej, men det var kul att du kom in på det. Vi satt precis och tänkte att det är som en sötman i den, är som en sockerlag. Och sen är det pyttelite som brända toner i det. Det är ingen jätte, alltså det kan ju verkligen smaka bränd socker ibland, och det tycker jag inte den här gör, utan den är väldigt, väldigt diskret ton som jag misstänker kommer mer från fatbäskan så att säga, men som blandas in där, så att det blir en, det är inte honung utan det är sockerlag, den är riktigt sockrig sötma, men bara pyttelite brända toner, och det tillsammans med den här tropiska frukten, nej, det måste jag säga, där är det ju riktigt jävla bra liksom. Det kanske är där är nog bättre än vad jag förväntar mig.
Ja, men eller hur? Alltså, jag vet inte, Teeling, jag gillar ju deras small batch, jag är så imponerad, jag tycker den är så grymt prisvärd, va? Men den har ju också en betydligt lägre prislapp, så när det kommer upp i de här prisklasserna, då blir man lite så här, oh, kan de verkligen ta så mycket pengar för den? Men ja, det kanske de kan. Du kan ju verkligen gilla söt whisky fortfarande. För att gillar man inte söt whisky ska man inte köpa den här. Men gillar man söt whisky, gillar Teeling, då är den här värd sina 1 000 kronor.
Jo, men det här är ju samtidigt så som vanligt då, så är ju det här en väldigt, det är ju en specialutgåva, begränsat antal flaskor, en liten liksom special. Och då får man ju 100-200 kronor extra för en sån flaska jämfört med någon annan då. Så rent whiskymässigt då får vi jämföra det här med en 700-800 kronors whisky. Och ur den paragrafen så är det ju ingen tvekan om att den är värd det här, det tycker jag. Det är jättebra whisky. Så när vi börjar snacka 1000-lappen, ja, det är väl gränsfall, men jag säger absolut inte nej.
Ja, ett betyg på den här för mig, nu sätter jag betyg live här och provar, jag har inte funderat på den här överhuvudtaget innan eller ens näsat på den. Men skulle jag slå ihop betygen så blir det nog 84 poäng för mig på den här. Jädrigt bra betyg. Som sagt, vad den 100-skala är strängare än många andra, så 84 poäng, det måste man förtjäna. Det får man inte bara sådär.
Ja, jag bryter inte ner den här i kategorier idag. Så att jag synar och höjer med 2 och sätter 86 på den. Jag tycker den är riktigt bra faktiskt.
Oj då, 86 poäng från höften i Tyskland. Ja, det är ju ett säkert mål.
Jag tror det är relativt objektivt står för de här 86 pinnarna. Det är en whisky som verkligen passar mig väl i smaken. Det är ingen tung sherrylagring. En kompott som blandar både kanske det som man hittar i en sherrywhisky, både färsk frukt från bourbon och sen dessutom lite tropiska inslag med viss pepprighet, viss sockersötma utan att vara för söt. Nej, det är inte så långt ifrån perfektion för en 13-årig whisky. Man behöver nog komma upp ganska mycket i åldrarna för att liksom kunna slå det.
Det ska bli spännande. Vi ska ju nämligen prova Teelings sista Renaissance-släpp här också, 18-åringen så småningom. Men den kommer senare i ett fristående klipp på vår YouTube-kanal. Vi lämnar Irland och så går vi till Skottland och Lowlands. För det är nämligen så att det familjeägda lilla destilleriet Daftmill kommer med sin senaste utgåva som heter Daftmill Summer Release 2009. De släpper 3 olika, en för UK, en för Asien och en för Europa. Den kommer måndag den 26/4 på beställning, 70 centiliter 46%, men för 1639 kronor. Så den tar de rejält betalt för, men här är det ju diverse påslag kan man tänka sig, lite för Brexit, de har ett litet destilleri, de har inte kunnat parera det. En väldigt begränsad utgåva, det är alltså 4 fat totalt, 3 bourbon barrels och en Cherry Butt ex Oloroso, så det är bara 1785 flaskor. Den är ganska limiterad, betydligt mycket mer limiterad än många andra släpp. Och då skruvar vi upp priset. Så jag nämner den mest bara för att den är limiterad. Det är Daftmill. Det är också en flaska som är lite så här samlar, flipper, varning på. Jag har inte kollat alls vad Daftmill går för på auktionssajterna ska säga, men det är en sån limiterad release som skulle kunna sticka. Mer något som är roligt. Vi kan nämna 2 stycken, eller 3 släpp till. Selected Malts kommer med en 8-årig Glenrothes. 625 kronor, 50 centiliter, 51,8%. Så hyggligt bra pris för en single cask. Kan man inte säga att den är överprisad i alla fall. Det är dock en ung whisky. Kommer måndagen 26 april på beställningssortimentet den med. Sen har vi 2 stycken mackmyror här som gömmer sig. Bägge, jag ska säga, nej, ena kostar 749. Det är Börspodden som släpper en mackmyra för att fira sitt 400:e avsnitt som de släpper öppet. Inte på ett hemligt beställningsnummer alltså. På 46,1%. Och sen kommer Sweden Rock med sin utgåva för 2021. Trots att festivalen är inställd så inte whiskyn det. Så den kommer samma onsdag, den 21. 70 centiliter, 40% dock. Men gillar man mackmyra och vill ha deras utgåvor så är det här 2 då att lägga rabarber på helt enkelt. Men sen Ian, har du hört något nytt om Glendronach senaste veckan?
Men du, nej. Nu sitter jag här som ett vitt papper Daniel och väntar på att du ska fylla i mig.
Ja, men det ska jag göra. Jag ska ta upp en bild där för som tittar och är riktigt, riktigt skarpsynta. Det här är en bild på 2 stycken Glendronach torv sida vid sida röret tagit i en butik här ganska nyligen. Och på den vänstra flaskan så är det någonting som har försvunnit. Jo, det står nämligen inte någon chill filtered längre på deras förpackningar. Och det här har gjort en hel del Glendronach-fans skapligt upprörda faktiskt. För det är ju så att i whiskynörd-svängen så ser man inte på blida ögon om man i alla fall inte som vanligt har kylfiltrering och sen helt plötsligt slår på det. För att det skiljer sig från whisky till whisky vad som eventuellt kan försvinna. Men när man kylfiltrerar jämfört med annan filtrering så försvinner det oljor och estrar ur smaken. Men det finns filtrering som inte är klassad som kylfiltrering som redan tar bort mycket av det här. Och jag vet inte vilken filtrering Glendronach har haft innan. Men det man i alla fall säger här är att nu öppnar man ju upp då för att man kylfiltrerar. Kommer man då att börja vattna ner whisken till, kanske till 40% för att sälja till en bredare massa. Vilka releaser gäller det här? Det är bara 12-åringen än så länge som det har hänt på. Men de har faktiskt bekräftat att på alla deras age statement, förutom single cask och cask strength utgåvor, så kommer man att köra på kylfiltrering.
Ja, det där är ju en intressant grej. Det förstår jag. Det är många som kommer att störa sig på det där. Och just Glendronach, de har ju väldigt många trogna whiskyfans, framförallt i vårt land som vi vet om. Det är den marknaden vi har lite koll på. Så att det här kan jag tänka mig kommer att skaka om den världen lite grann. Sen är det säkert så kanske att deras planer gör att de tjänar mer pengar på en global marknad. Alltså att det är sådana taktiker de har. Men de kommer nog kanske i det här att tappa vissa trogna följeslagare. Så det är lite synd.
Ja, men det är ju verkligen synd, va. Och jag menar Glendronach för 20 år sedan kände väl knappt någon till dem överhuvudtaget. Men Billy Walker då, som fick köpa bland annat Glendronach tillsammans med 200 destillerier, lyfte ju dem till en otroligt hög nivå och började ju ut single malt som har hållit grymt hög kvalitet och sålde ju det för bara ett par, tre år sedan. Har jag framat det här, var det 2017? Ja, så den samma, det är ganska nyligt. Till Brown-Forman tror jag bolaget heter. Och det är ju då de då som har tagit det här beslutet. Vi får se vad det slutar i slutändan. Men vart vi hamnar med det här. Men helt klart är ju det att man lägger inte samma tyngd längre vid att liksom rena whiskykonnoissören. Utan det finns ju ganska befogad tro här då att det här är för att blidka massan som du också är inne på igen.
Nej, men skulle du fråga mig som aktieägare liksom, vad är viktigast? Ska vi se till att fortsätta till 100% och hålla några trogna fans nöjda med vårt varumärke? Eller ska vi tjäna pengar? Jag vet inte vad jag hade svarat som aktieägare. Liksom. Jag tycker det är ganska trevligt att tjäna pengar. Och det är ju grund och botten det alla håller på med. Det får man inte glömma. Liksom.
Nej, men eller hur? Det är ju företag och det krävs rätt mycket motståndskraft och enskild ägare eller ägarfamilj för att liksom kunna hålla en sån här hård linje. För att det är så som du säger, det är företag. Det är ett företag vill ju ha pengar. Det är inte de som står där och gör whisken, utan det är de som står bakom kapitalet som bestämmer tyvärr. Och det är kanske därför Glenallachie kommer fortsätta sitt återtåg och uppsving i whiskyvärlden, för det är där Billy Walker är nu för tiden.
Ja, det blir bättre och bättre whisky därifrån.
Ja, bara de kunde byta ut det där förbaskade typsnittet, för det för mig ser ut som någon sån här gammal tecknad serie som handlade om typ, om det inte var vikingar eller dinosaurier eller någonting sånt. Jag vet inte vart jag känner igen det för dem, men det är verkligen en gammal serietidning för mig.
Alltså jag är mer så här, det känns som en rysk propagandafisch från liksom någonstans i mitten på 1900-talet.
Ja, det kanske är det påminner om också, men bra whisky är i alla fall Glenallachie. Men igen med den något dystra nyheten om Glendronach så tycker jag vi skålar ut whiskyveckan. Önskar dig en trevlig återkomst till Sverige här så småningom, så ses vi på bättre bandbredd om en vecka.
Det gör vi. Hoppas man inte är fast i karantän någonstans med ett positivt test. Skål på er.
Skål. Trevlig whiskyvecka.